Vi bläddrar vidare och går till Jakobs brev till det andra kapitlet. Där Jakob helt i förbifarten säger någonting som är mycket grundläggande. Och det är så grundläggande så Jakob har inte ärende att lägga ut det just där utan han bara nämner det som sagt i förbigående. Jakob 2:19. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Nej, 2:19. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Varför säger Jakob det här? Jo, han talar om för oss att också demonerna har en tro. De vet nog vem Gud är, men de vill inte rätta sig efter det. Och det är därför han säger att tron utan gärningar är död. Den står på demonernas nivå. Men det är inte det vi ska syssla med nu. Utan det här uttrycket att Gud är en. Och det är ett citat ifrån 5:e Mosebok 6:4. 5:e Mosebok 6:4. Jakob har inte hittat på det själv. Och det är ett stycke av den urgamla judiska trosbekännelsen. Som citeras i synagogorna än idag. Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och av hela din själ och av hela din kraft. Herren vår Gud är en. Nu måste vi förstå det här att det är inte så att Jakob polemiserar emot treenighetstanken. Utan det de här texterna talar om för oss. Det skulle vi kunna framhäva genom att göra översättningen en aning friare utan att egentligen göra våld på grundtexten. Och säga, Gud är enastående eller han är den ende. Den ende var då? Den ende som är värd namnet Gud. Teologer emellan möter man ibland ett begreppspar som vi ska snappa åt oss. Ibland talar man om dualism och ibland om monism. Dualism eller monism, M-O-N-I-S-M. Med begreppet dualism menar man att det så att säga i andevärlden finns två gudar. En som är god och en som är ond. Med monism menas att det finns bara en gud. Och för att vi ska få en liten hjärnskakning i sammanhanget så ska vi bläddra till 45 kapitlet hos Jesaja. Ibland när vi har ashram så händer det att man sätter upp kapitel 45 som sån här morgonmeditationstext. Och så får folk säga vad de har hittat i Jesaja 45. Och 11 ashramgäster av 10 fastnar i sjunde versen. Men vi börjar läsa i femte. Jag är Herren och för övrigt ingen. Utom mig finns ingen Gud. Innan du kände mig omgjordade jag dig. För att man skulle förstå både i öster och väster att alls ingen finns förutom mig. Att jag är Herren och eljest ingen. Jag som danar ljuset och skapar mörkret. Jag som ger lyckan och skapar olyckan. Jag, Herren, är den som gör allt. Många läser det här, ruskar på huvudet och säger det måtte vara något olycksfall i arbetet och så går man vidare. Vi måste göra klart för oss hur det ser ut så att säga i andevärld. Det lilla vi kan få kika in idag. Är det så som vi ofta säger att det pågår ett väldigt krig? Mellan två tämligen jämstarka härförare. En gud och en djävul. Och Gud han krigar mot djävulen och djävulen krigar mot Gud. Och någonstans i skottgluggen eller skottlinjen så står vi och utsätts för attacker och för hjälp. Och ibland för blodets beskydd och ibland för man vet inte vad. Och saker och händer men det är hela tiden liksom projektiler som viner förbi och ibland träffas man. Är den bilden sann eller är den inte sann? Är det tämligen jämstarkt mellan Gud och hans fiende? Och vi kommer här in på ondskans och lidandets problem. Vi famlar efter förklaringar till det myckna lidandet i världen. Det är ju vanligt när en människa drabbas av lidande, det gäller ju också oss, att då om inte förr börjar man verkligen grubbla på vem Gud är. Och så kommer då frågan, varför hände detta mig? Och i den situationen så tycker man sig bara kunna urskilja två förklaringar. Den ena är att Gud är inte så god som han säger att han är. Och den andra är att Gud är inte så stark som han säger att han är. Antingen vill han inte eller också kan han inte. Det måste vara förklaringen till lidandets problem. Antingen vill inte Gud eller också kan han inte. Och så suckar vi kristna att djävulen är så stark. För vi väljer ändå till sist att tänka så här att det är klart att Gud vill. Det är den hemskaste tanken att tänka att Gud vill inte. Och därför säger vi att ja, det är nog så att Gud inte kan. Fast han är ju visserligen allsmäktig förstås. Men det är nog egentligen varken fel på Gud eller på djävulen utan det är nog fel på mig i alla fall. Fast jag förstår inte riktigt var det felet sitter. Gud, han kan nog och han vill nog, men jag har nog inte riktigt tagit ut av hans resurser eller tagit emot här, eller jag har gjort fel på något sätt, eller jag har liksom inte skött situationen på rätt sätt. Så måste det nog vara. Brukar ofta bli utgångsöppningen ur en grubbellabyrint som kan hålla på i många år. Inte för att jag förstod vad jag gjorde för fel och än mindre kan jag förstå varför inte Gud talar om för mig vad jag gjorde för fel. Men jag tycks ha gjort fel i alla fall. Och jag menar väldigt ofta när vi hamnar som själavårdare inför människor med stora lidanden, så ställs vi inför detta. Vem är nu Gud? Jag menar, det är lätt att liksom se en mening i mycket. En människa har slitit sig halvt fördärvad och så blir han förkyld och blir liggande några dagar och får både hämta sig och vila sig och snacka med Gud och läsa Bibeln och har det ganska skönt egentligen. Och så säger man, åh vad härligt att du blir lite förkyld. Men jag menar, den attityden kan vi inte ha inför en person vars familj har omkommit i en trafikolycka. Han körde själv bilen och krockade med en långtradare och alla dog utom han. Ja, vad säger vi till honom? Det är ditt fel. Nej. Vad säger vi då? Varför hjälpte mig inte Gud? Då blir det ändå till sist så ofta så, djävulen är så stark. Och det är en förklaring som löser problemet på kort sikt och förvärrar problemet på lång sikt. Därför att för ögonblicket räddar man ansiktet på Gud. Men på lång sikt så tänker ju naturligtvis denna människa, om han tänker alls, att om djävulen är så stark så han kunde hitta på det en gång, vad hittar han inte på nästa gång? Hjälper man så otrygg i det här livet? Finns det inget beskydd någonstans? Hänger det på mig att jag ska hålla reda på alla djävlar och demoner? Hur ska det gå till? Så på kort sikt löser man problemet. Men på lång sikt gör man det bara värre. Nå, man själv kanske hinner därifrån. Innan den långsiktiga biverkan kommer. Så man kanske klarar sitt eget skinn, men det är ju inte det själavård går ut på. Ibland brukar jag säga att Jobs vänner är ett stort samfund. Jobs vänner som på allt sätt försökte rädda ansiktet på Gud inför Job. Det är inte vår kallelse att pracka på människor en teologi som ska rädda ansiktet på Gud. Helt följdriktigt kommer Gud i slutet av Jobs bok och säger till Elifas från Teman att ni har inte talat om mig vad rätt är som min tjänare Job har gjort. Job som hade suttit och råskällt på Gud. Han har talat rätt om mig, säger Gud, men det har ju inte ni gjort. Ta nu 7 tjurar och 7 vädurar. Och gå och be att min tjänare Job offrar den för er. Till äventyrs skall jag då. Av nåd mot min tjänare Job förlåt. Till äventyrs. Ja. Här rör vi vid svåra ting. Det jag vill peka ut är detta. Det är så lätt att citationstecken skylla på djävulen, slut på citatet. Därför att på kort sikt tycker vi då att vi får det hela att stämma. Bara det på längre sikt blir det mycket värre. Och det är dessutom inte sant. För det vi då gör är att vi målar upp en bild av den himmelska verkligheten där det finns 2 gudar och inte en. En som är ljus och en som är mörker. En som är ond och en som är god. Och de är nästan jämstarka. Du tror att Gud är en, säger Jakob. Det gör du rätt i. För det tror de onda andarna och de darrar inför Gud. Styrkeskillnaderna är så kopiöst ojämlika så att de onda andarna darrar. Kanske inte precis inför dig och mig, men inför Gud. Vi kan läsa lite mer i Jesaja om det här, därför att Gud återkommer till detta påstående gång på gång. Vi bläddrar bakåt till 44 kapitlet, 6 versen. Senare delen av Jesajas bok är verkligen en monismens höga visa. Gång på gång kommer påståendet att jag är Gud och eljest ingen. 44:6. Så säger Herren, Israels konung, och hans förlossare, Herren Sebaot. Jag är den förste och jag är den siste, och förutom mig finns ingen Gud. Och vem talar som jag har gjort, allt sedan jag lät urtidsfolket framträda? Må han förkunna det och lägga fram det för mig. Jag må det förkunna det tillkommande vad som ska ske. Frukta inte och var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit dig höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns väl någon Gud förutom mig? Nej, ingen annan klippa finns. Jag vet av ingen. För det tredje kapitlet, 10 versen. Men ni är mina vittnen, säger Herren. Ni är min tjänare, den som jag har utvalt för att ni må veta och tro mig och förstå att det är jag. Före mig är ingen Gud danad och efter mig skall ingen komma. Jag är Herren och förutom mig finns ingen frälsare. Jag har förkunnat det och skaffat frälsning. Jag har kungjort det och ingen främmande Gud bland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. Ja, i all framtid är jag densamme, och ingen kan rädda från min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det? Psaltaren 96 ska vi också titta i. Fjärde versen börjar vi läsa. Ty stor är Herren och högt lovad. Fruktansvärd är han mer än alla gudar. Ty folkens alla gudar är avgudar. Men Herren är den som har gjort himmelen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte. Makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren, ni folkens släkter. Ge åt Herren ära och makt. Folkens alla gudar är avgudar, står det. Nå, i hebreiskan så står det inte avgudar. De har inget speciellt ord för det, utan där står egentligen intighet. Folkens alla gudar är intighet. Folkens alla gudar är ingenting. Eller om vi gör en mycket fri översättning, fri på gränsen till det hårresande, så säger vi folkens alla gudar är små potatis. De är ingenting. Det råder ingen jämlikhet i himlen på det viset. Ty avgudarna och demonerna identifieras som likvärdiga begrepp i Bibeln. I de texter vi nu har läst ges också några motiveringar till att Gud är den enastående. Här ser vi en. Herren är den som har gjort himmelen. Han har skapat rubb och stubb, inklusive demonerna. Därför råder det ingen jämlikhet. Det skapade kan aldrig mäta sig med skapet. I de andra texterna så stod det så här att det finns ingen som kan frälsa utom Gud. Det stod också att ingen kan förutsäga framtiden som Gud. Ingen känner framtiden så som Gud. Och ingen kan frälsa så som Gud. Det finns ingen annan klippa. Ingen annan fast punkt. Gud har skapat allt. Och vi kan inte förstå de här tingen om vi inte har sett det här med Gud som måste utlämna sin skapelse åt det onda som skapelsen älskar. Vi kan aldrig förstå varför det ser ut som om dessa andemakter som kallas för intighet har så mycket att säga till om. När de är intighet inför Gud. Om det inte vore för vårt kärleksval. Det är inte andemakterna som är problemet, det är vi. Och låt oss då gå vidare till Jobs bok och försöka förstå åtminstone delar av den boken i det här sammanhanget. Och vi slår då upp i det första kapitlet. Vi kan väl läsa från början helt enkelt i första 12 verserna. Jobb kapitel 1. I Us land levde en man som hette Jobb. Han var en oförvitlig och redlig man som fruktade Gud och undvek det onda. Åt honom föddes 7 söner och 3 döttrar och han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor, därtill tjänare i stor mängd. Så var denne man mäktigare än någon annan i Österlandet. Och hans söner hade för sed att gå bort och hålla gästabud den ena dagen i den enes hus, den andra dagen i den andres. De sände då och inbjöd sina 3 systrar att äta och dricka tillsammans med dem. När så en omgång av gästabudsdagar var slut sände Jobb efter dem för att helga dem. Tidigt om morgonen offrade han då ett brännoffer för var och en av dem till Jobb tänkte, kan hända har mina barn syndat och i sina hjärtan talat kränkande om Gud. Så gjorde Jobb. Varje gång. Men nu hände sig en dag att Guds söner kom och trädde fram inför Herren och åklagaren kom också med bland dem. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren och sa, från en vandring ut över jorden och från en färd omkring på den. Då sa Herren till åklagaren, har du gett akt på min tjänare Jobb? Ty på jorden finns inte hans lik i oförvitlighet och redlighet, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren och sa, är det då för ingenting som Jobb fruktar Gud? Du har ju på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger. Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjordar har utbrett sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt detta som han äger. Förvisso ska han då mitt i ansiktet tala kränkande ord mot dig. Herren sa till åklagaren, nåväl, allt vad han äger må vara givet i din hand, endast mot honom själv må du inte räcka ut din hand. Så gick åklagaren bort från Herrens ansikte. Ja, åklagaren, det är Satan, det är samma ord, hebreiska. Och alltså själva namnet Satan antyder att han fungerar som en åklagare eller som en anklagare. Nu träffas Gud och djävulen i himlen. Och Gud kostar på sig att skryta lite grann. Har du kollat Jobb, säger han. Jo då, visst. Visst har han det. Det är klart han har gjort. Han har varit där och tittat efter. Men han kunde inte göra så mycket. Jobb var en redlig och oförvitlig man. Det var inte så lätt. Och han säger lite missnöjd till Gud. Du har ju på allt sätt beskyddat honom. Jag kommer inte åt honom tyvärr. Han är din och inte min. Och gentemot Guds beskydd kan han ingenting göra. Och då kunde man tycka så här att ja, då snipp, snapp, snut, och var sagan slut och jag levde lycklig i alla sina dagar med söner och döttrar och gästabud och hela konkarom. Nej, Jobb, eller djävulen lyckas vända på situationen. Han anklagar Jobb på ett sådant sätt att han får vissa möjligheter att drabba Jobb. Och de möjligheterna kan han inte gå utöver. Han går inte bort ifrån mötet med Gud och säger ja, Gud sa det att jag fick röra allt han äger men inte honom själv. Struntar väl jag i? Är man upprorets konung så är man. Jag gör väl som jag vill. Nej, det gör inte djävulen. Han gör inte som han vill. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt. Också de onda andarna tror det och där. Gud är den enastående. Men då kan man ju verkligen fråga sig, hur bär sig Jobb åt? Fel, hur bär sig djävulen åt för att komma åt Jobb? Hur klarar han av att anklaga en oförvitlig och redlig människa där det alltså inte finns något att anklaga honom för, så att han får lov att komma åt honom? Jo, han anklagar Jobb för att vara rättfärdig för att det lönar sig. Ja, det är väl inte konstigt att han är redlig och oförvitlig så bra som det går för honom. Det är väl inte konstigt att han tillhör dig så mycket presenter som du ger honom. Men dra in på presenterna ska du få höra. Blir det annan låt till skälla? Då blir det ingen lovsång på morgnarna här inte. Det blir varken jubel eller glädje, utan då blir det gnissel och anklagelse. Vänta bara, ska du se. Jag vet hur människor är. Och det finurliga är nu detta, att Gud och djävulen är överens på en viktig punkt. Och det är det att rättfärdigheten får inte lov att löna sig. Det tycker vi låter kanske både chockerande och obibliskt. Står det inte att syndens lön är döden? Då måste det väl finnas en rättfärdighetens lön också. Ja, det gör det. Men vi måste samtidigt besinna att den kraft som förde människan bort från Gud var vinningslystnaden. Och därför kan vinningslystnaden inte vara den kraft som för människan tillbaka till Gud. Och det som alltså händer nu är detta att Jobb får... Nej. Slår slint i huvudet gång på gång. Att djävulen får möjligheten att testa om Jobb tillhör Gud för att det lönar sig, eller om han tillhör Gud för att Gud är Gud. Har rättfärdigheten ett egenvärde, eller är Jobb intresserad av rättfärdigheten bara som ett medel till rikedom och lycka? Eller är sanningen sanning även om den kostar oss livet? Är rättfärdigheten rättfärdighet om vi så skulle dö på kuppen? Och detta måste alltså kollas. Det måste testas. Det kan inte bara göras upp genom en diskussion i himlen, utan det måste faktiskt prövas i praktisk erfarenhet. Älskar Jobb Gud för att Gud är Gud? Eller älskar han egentligen gåvorna när han säger sig älska givaren? Och riktigt, riktigt på djupet i våra liv kan det där inte avslöjas utan att gåvorna försvinner ibland. Ah, säger vi, det gamla testamentet är det. Det gäller inte för oss, vi är födda på nytt. Vi lever i en helt annan situation, vi behöver inte förläsa oss på Jobs bok. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Uppenbarelseboken 12. Tionde versen. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. Våra bröders anklagare. Det var kristna det. Och är kristna. Våra bröders anklagare. Det här gäller alltså också oss. Och omvänt kan vi nog säga om Jobb att den oförvitlighet och redlighet han levde i var inte hans prestation utan ett förskott på Kristi rättfärdighet. Alltså kan vi säga så här att när vi blir kristna kan vi inte räkna med att direkt tas ut ur den situation som råder här i världen. För då skulle människor bli kristna av vinningslystnad. Och inte därför att de har överbevisats om sanningen. Och det är ju alltså detta som nu kollas i Jobs liv. Vad har han för motiv för sin gudstillhörighet och sin rättfärdighet? Och det vet ju alla, det är inte svårt att lova Gud när allt går en väl i händer. Men den människa som Herren har fått föra till den punkt där han kan lovsjunga Gud också i lidandets dagar. I den människan är Guds rike mycket mera stadfäst, mycket djupare grundat. Än den som omedelbart knyter näven emot himlen så fort det blir minsta problem eller svårighet. Gud älskar inte oss för det vi gör. Utan för att vi finns till och är hans barn. Och han vill få för oss till den punkten där vi älskar honom inte för det han gör och ger oss. Utan för att han finns till och är Gud.
Det är en risk här att man kan falla i fällan ordentligt när man hör en predikant tala om att nu ska ni ha fratiende eller mer för den besiktningen. Kan det inte bli någon slags...
Det blir en köpslagan. Ja. En köpslagan med Gud.
Jag tycker det är lite skrämmande det där.
Ja.
Till och med att det gick i kristna. Det kan ju vara bra om vi lämnar lite dit och dit.
Ja. Och säger vi att... Ja. Det är naturligtvis åtminstone en stor risk att det blir det. För att om jag börjar tala om att varje gång du ger bort en moped så får du en Rolls Royce. Då har jag ju inte gett bort mopeden, utan då har jag köpt en Rolls Royce för en moped. Ja. Jag kan inte ge bort någonting om jag inte i högsta grad löper risken att inte få något istället. För det är givandes villkor. Jag lämnar ifrån mig någonting utan att vänta med något annat. Så fort jag väntar med något annat i utbyte så har jag köpt och inte gett. När du ger en allmosa, låt inte den högra handen veta vad den vänstra gör. Det finns situationer i Bibeln där Gud talar om folk, med folket om dess girighet och ovilja att offra. I Malakis bok står det talat om detta att för fram full tionde i mitt förrådshus så ska du få se vem jag är. Men Gud får allt välja när såna repliker ska sägas. Och vi ska inte ta det som en intäkt till att lära folk att köpslå med Gud. För vår tro är barnaskap och inte köpenskap.